Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Jag pratar inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt
till Victoria.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är kulturjournalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman. Kajsa debuterade som författare med boken Varat och varan, prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan år 2010. En bok som översattes till flera språk. Sedan dess har hon också släppt en artikelsamling texter och boken Skulden, eurokrisen sedd från Aten. Idag föreläser hon över hela världen om krishantering och handel med kvinnor.
Ja, och sen tänkte vi ha en ny skrivarkurs. Den här gången i Berlin, den 1-4 februari.
Ja, och anledningen till att vi byter från Paris till Berlin var de chockerande höga priserna på krogarna i Paris. Jag blev helt ställd. 9 euro för en öl på en vanlig skitenkrog.
Det slipper vi här. Här är 2 euro. Och vi är också närmare, så det är billigare flygbiljetter. Vi känner också många människor som kanske kan komma och göra något gästinhopp som är manusförfattare, regissörer och så. För vi kommer att undervisa i vad, Stig?
Ja, vi kommer att undervisa i egentligen alla typer av genrer utom sådana här läkarromaner.
Ja,
kan man säga.
Reportage, spänningsromaner som jag är aktuell med. Du är närmare reportage.
Ja, jag tycker det här med olika genrer, alltså det är ungefär som ska vi dansa jänka eller foxtrot eller polka, det är så tokigt.
Nej, men vi går igenom dramaturgi, romaner och dikter och liksom skrivandets
ja,
former,
det kan man väl säga. Man lär sig en hel del och jag tycker ju då att när vi ser på det som vi gjorde nu i Paris så var det, man ska inte skryta, men ändå, alltså det var ett häpnadsväckande framgångsrikt så utveckling. Va,
som ja, man märker så eleverna höjde sig från dag 1 till dag 4.
Ja.
Så vill man gå den här kursen så endast 5000 kronor. Maila till cyril.stig@gmail.com.
Ja, idag sitter vi alltså här hemma hos mig på Kungsholmen med Kajsa Ekis Ekman. Välkommen.
Tack.
Du är precis tillbaka från mammaledighet.
Ja, det är min andra dag tror jag.
Skönt eller jobbigt?
Ja, man är lite nervös. Men det går nog bra.
Var kommer Ekis från, ditt mellannamn? Är det ett smeknamn? Eller?
Ja, det kommer från mitt efternamn.
Okay.
Fattar inte alla det?
Ja, jag misstänkte det, men jag vet inte.
Man var inte säker.
Det är ett gammalt punknamn kan man säga.
Okay.
På punktiden hade alla såna här smeknamn, fast det är nog bara jag som har kvar mitt.
Ja, okej. Okay. Men Stig, du har lite det om vi skulle prata om idag.
Ja, men så jag började läsa det då. Sen jag trodde att jag skulle ha... För att det är på något sätt nästan lättare om man har liksom olika åsikter. Men jag blev lite perplex över att jag tyckte att du nästan hade rätt jämt.
Det har jag!
Stig sa det också till mig. Jag tycker egentligen samma sak. Och jag tänkte också det när jag läste dina samlade artiklar. Men samtidigt så fascineras jag över att ditt slående... engagemang. Stig och jag skriver inga debattinlägg direkt.
Ja, nej, det var väldigt länge sedan.
Att du måste ändå vakna upp och vara arg eller någonting på
nej, ilskan lägger man ju till efteråt.
Ja.
Alltså det är ju mer liksom ett retoriskt grepp kan man säga för att en artikel ska slå an.
Mm-hmm.
Så det är inte så att, alltså det är klart att jag känner ju liksom ilskan någonstans, annars skulle jag inte gå igång på olika ämnen.
Mm.
Men det är ju inte så att den skriver är arg för då blockerar man tänkandet. Det går ju inte.
Nej, men också, det känns också väldigt så här, att du har en moralisk, eller att du har dina klara morala grejer, vad som är rätt och fel tycker du har din, det finns en konsekvens i det tycker jag.
Alltså för jag kommer då, jag är ju spanska gammal, jag är 62, så är jag född 55, så jag kommer från den gamla vänstern. Och när jag, alltså i mitten av 70-talet så trodde inte jag längre att det skulle gå att göra någon revolution, för det var ju det jag trodde. Alltså 70-71, jag var med i ärarna och sådär. Och det innebar då, alltså jag hade samma syn på kultur som jag har idag. Alltså kultur, det är någonting, det är inte samma sak som propaganda. Och därför så var det för mig var det viktigt att göra någon form av boskillnad mellan alltså det konstnärliga arbetet och liksom den, mina politiska åsikter. Och sen upplevde jag också att problemet med den gamla vänstern var ju att då på den tiden så fanns det fortfarande, kallade det för motvapen. Va? Du hade strejkvapnet.
Mm.
Och det där är något som i dagens läge har successivt på grund av att man har liksom lämnat ut ett underleverantör och så. Det är väldigt, väldigt få strejker som, alltså efter det som hände i Sydkorea så är det väl få, alltså massiva strejker som har inneburit en kraftig förbättring för arbetarklassen.
Ja, nej, men det har ju kapitalet försvagat väldigt effektivt, ja, genom det här som de kallar globalisering.
Mm.
Att man hela tiden flyttar företag. Det är ju deras mest effektiva vapen skulle jag säga.
Ja.
Vart i Sverige i alla fall. Men samtidigt tycker jag, och det här är liksom en av mina stora grejer. Det säger jag alltid till vänster när jag föreläser för vänsterpartiet någonstans och så. Att det kommer alltid vara så i alla tider och alla sammanhang och alla länder, så länge det finns kapitalism, att arbetarna teoretiskt, hypotetiskt har makten. Därför att i och med att kapitalism går ju ut på att man tar ut mervärde från arbete, så då kommer man alltid ha vapnet att stoppa arbetet och därigenom ta över. Den dagen det inte går, då finns inte kapitalismen längre. Då har man gått över till robotar eller något sånt där. Men i och med att arbeta är det centrala, så man kommer alltid ha det vapnet egentligen. Sen är det ju svårare, men det finns fortfarande. Och det är det jag tycker, ibland från vänsterhåll så har man den här retoriken att åh, människor är så svaga och åh, det är så hemskt och liksom alla är drabbade av saker och ting. Och man glömmer det här att vi är ju faktiskt subjekt i den här kampen.
Mm.
Kommer alltid vara.
Mm.
Man har alltid det här vapnet till hands.
Jo, alltså,
om man går ihop, sen är det ju lättare sagt än gjort.
Alltså, jag kan ta en konkret situation. Va? Därför att den här demonstrationen mot Irakkriget, va? 2003 var det. Då gick jag alldeles längst bak med min kompis Kim och en kille jag känner som är kapitalist, Micke Littman. Och han hade en polare som var den största guldhandlaren i Sverige. Så två riktiga kapitalister. Och de var ju emot det kriget i Irak och så. Och de var ganska schyssta personer så här. Men de var ju definitivt inga socialister. I alla fall så det var ju så jävla mycket folk. Och de är ju så fruktansvärt dåligt organiserade ungdomarna idag. De kan ju inte demonstrera. De kunde inte gå 4-4 eller 5-5. Utan de gick i klungor.
Det gör väl inget.
Men det är ju fruktansvärt på det sättet som miss.
Nu hör man alltså, att du är gammal ärrare.
Ja, men det var ju liksom. Alltså det skilde 30 000 mellan demonstrationsarrangörernas uppskattning och polisens uppskattning. På den tiden, på början av 70-talet, var det, stämde det överens på personen.
Och det är meningslöst. Att de gick i raka led.
Ja, men det är meningslöst att demonstrera om inte det syns. Men det som hände då, det var ju att vi gick upp sen, för vi kom inte vidare på Östermalm. Vi gick upp på PGA. Och där var ju stämningen den här. Men jag förstår inte, bourgeoisien håller på med. Det kan ju bli revolution. Mm. Därför att när du har så här mycket folk, va? Då uppstår en form av. Men det krävs alltså att det ska vara över 80 000.
Jag var ju i Grekland samtidigt som din bok utspelade sig. Och då var ju såna här revolutioner varje vecka nästan. Men då, och då ljög de om. De sa att det var bara 20 000. Men det kändes ju som det var 100 000.
Ja.
Och då kändes det som att det här kan bli revolution på riktigt nu.
Nästan. Men då är det frågan om liksom hur man då organiserar det hela. För att som jag ser det, jag vet, jag har vänner som har barn som var med på de här Göteborgskravallerna och så. Och det var ju också förfärligt dåligt och organiserat.
Men det är inte så lätt heller när man får, alltså apropå Göteborg liksom, när man får en skola tilldelad och här ska man sova och sen kommer polisen in och bryter upp allt och misshandlar folk, då blev det ju kaos.
Jo.
Så de hade ju planerat jättelänge för det här, men sen blev det ju uppbrutet. Men det är klart, alltså vår tid har ju det här problemet och det är så här postkommunistiskt trauma tycker jag, därför att man, i alla fall min generation, var ju rädd för allt som hette medlemskap, partibok, organisering och disciplin. Liksom, för det hade man blivit bortskrämd från, att det där ledde till folkmord. Mm. Så att då var det så här, ja, men om vi bara liksom går dit och löst demonstrerar och tycker lite och sen går vi hem, liksom, då är det demokratiskt och fint. Men så uppnår man kanske inte någonting heller.
Mm-hmm.
Men å andra sidan så lockar ju inte kommunisterna några idag heller. Mm. Så att det måste ju ske en slags symbios mellan den här nya formen, lösa nätverksformen, ja, och den här ändå mer målmedvetna formen tycker jag, som går ut på att liksom vi ska uppnå mål.
Mm, men du verkar,
vad är målet liksom?
Du verkar rört dig lite bland så här aktivister ändå, för jag såg dig i den här nya filmen om revolutionära fronten, ja, och jag har ju vänner som inte är, de är inte aktiva längre, men jag känner många som har varit aktiva.
Mm.
Och även om jag också är mot det här liksom våldsamma, så det är ju inte så att jag ligger sömnlös om några nazister åker på däng. Liksom. Så jag bryr mig inte så mycket. Jag har haft många av mina intelligentaste diskussioner med de här killarna. Men det känns som att du är de enda som i någon svensk journalistik som känner folk i den här världen.
Ja, alltså jag började ju där kan man säga, inom aktivistsvängen.
Ja.
Alltså autonoma vänstern. Det var ju liksom det. Om man var radikal och inte ville bli associerad med Sovjet eller något dåligt. Och ville bli hängd på Forum för levande historia liksom efter 20 år. Så var det liksom anarkismen. Ja. Och det var ju så här, ja, inget dåligt kan hända liksom, för vi får direkt demokrati. Men sen har jag kommit att tänka på att liksom, det där är ju väldigt lätt att tycka om. Därför att man kanske inte alltid uppnår någonting heller. Och det såg jag på den här efter arabiska våren, när det kom den här sydeuropeiska våren.
Mm.
Och liksom alla gick ut på gatorna och demonstrerade och så. Och sen så sa parlamentet och trojkan att jaha, gör det då.
Mm.
Ja. Och sen så gick folk hem och liksom, man skiter dem. Och det är det med strejkvapnet, att strejkvapnet är ju mer effektivt. Jag menar, om sopgubbarna inte går till jobbet, då blir det sopkaos. Om
sjuksköterskorna, som vi hade nu i somras.
Precis, som vi fortfarande har. Om sjuksköterskorna inte går till jobbet, alltså då blir det kaos. Och särskilt en studie som jag såg, förskollärare, de är nyckelpersonerna i samhället. Om förskollärarna inte går till jobbet, då kan ingen annan göra det heller. För alla som har småbarn måste ju då stanna hemma.
Ja, det
och det är ju massa människor av alla klasser som beror av de här personerna, som är fruktansvärt underbetalda.
Mm.
Så att bara det är ju liksom en nyckelfunktion.
Mm.
Jo, men den stora skillnaden är ju att det drabbar hela tiden tredje part.
Mm.
Alltså, man tittar på, låt säga, soldaterna som är med sidorna som var då i hamnområdet i Polen. Så drabbar det direkt då de bolagen, de statliga bolagen. Samma sak i Sydkorea. Och samma sak ända fram till Saab-Scania-strejken. Där drabbar det kapitalet rakt av. Och det var, men efter det så kom de ju på det där med att man inte ska lägga alltså slutmonteringen när det gäller fordonsfabriker. De fick höga löner. Så att de inte liksom, det fanns ingen anledning för dem att strejka egentligen. Även om de naturligtvis producerar förfärligt mycket mer värde. Men däremot så la man ut på underentreprenad. Mm. Och då är det bara att byta underentreprenad om de får problem. Och när du tittar på alltså de kriser som har varit. Jag såg ett program om den här bubbelekonomin i Japan. Som var verkligen skrämmande. Därför att det visade sig att ingen av de där stora företagen drabbades överhuvudtaget. Mm. Utan det var enbart underleverantörer som gick i konkurs. Och då kan man ju fråga sig, alltså hur egentligen, för jag tycker det här med ekonomi.
Tycker du synd om dem?
Ja, naturligtvis. Alltså, de är drabbade, men de som har de stora, de drabbas inte alls. Och problemet är väl att de har pengar nog att kunna skaffa folk som är jävligt smarta och listiga och hitta på olika lösningar. Va? Och hur du ska kunna komma runt det, det är mig oförståeligt. Och det jag menar, man måste på något sätt tänka liksom fritt och som man säger nu utanför boxen.
Mm.
Och så måste man dra någon form av slutsats att tidsmässigt så var det ju faktiskt i och med Sovjets fall som det här började.
Ja, precis. Nej, men det är otroligt mycket som har kommit som konsekvens av det där.
Mm.
När man tittar på nästan alla förändringar som har skett i Sverige så började ju de precis då.
Mm.
När man liksom slutade subventionera bostadsbyggande, därför är det som bostadskris i Sverige, det var då. Man tillät bemanningsföretag, alltså allt det här liksom har ju skett som en konsekvens av det.
Och det är helt internationellt också. Alltså, jag menar, när jag läser den här nomenklaringschock-doktrinen till exempel, det stämmer ju mycket liksom i den. Liksom. Det är inte bara konspirationsteori, utan det stämmer ju liksom i hela västvärlden i alla fall.
Alltså jag tror det är två saker. Dels så är det en lite konstig grej med teknologins utveckling, därför att ända fram till 1990, jag skriver om det här i den här nya boken för att jag är väldigt så här teknikfientlig. För att jag tycker det är jobbigt, jag fattar ingenting.
Men är det personligt eller ideologiskt?
Nej, det är bara personligt, det är helt ologiskt.
Ja, för det, jag är också teknikfientlig, men det är mer personligt faktiskt.
Ja.
Inte ideologiskt är jag för teknik.
Ja, det är jag också.
Personligt så tycker jag att det aldrig funkar, så jag orkar bara
inte mer. Nej, jag kan inte ens sätta på tv, jag måste få hjälpa en grann.
Mina flickvänner har hjälpt mer tekniska än
det. Ja, nej, men alltså grejen är den att mellan 1960 och 1990 så händer det inte så jäkla mycket som påverkar vardagen.
Mm.
Annat än att det var billigare att flyga.
Ja.
Och man kunde åka på så här Interrail till exempel. Men alltså efter 1990 så hände det jäkligt mycket. Och jag är enormt konspirationsteoretiskt lagd. Jag tror väldigt mycket på konspirationer. För att hela idén med att skulle vara något fel på konspirationen, det är ju egentligen, jag snackade när jag var på Expressen så sa det till...
Vad du dem, och GV som tror att polisen där på
ja, tror jag. Ja, men du sa till dem som satt där i den rökbubblan och rökte. Och då sa jag så här, okej, före Palmemordet var konspirationsteori ett negativt laddat ord eller inte? De var ju så pass gamla så de mindes det. Nej, det var inte ett negativt laddat ord. Men i och med Palmemordet så blev det här med konspirationer. Och grejen är den, som om inte konspirationer skulle ha skett i historien, det är klart det har gjort. Men då blir det på något sätt så känsligt, därför att om det skulle vara så att det visar sig vara en konspiration, så är ju alla journalister...
Men vad är konspirationen? Att de gör teknik för att kontrollera folk?
Alltså jag tror att det finns, när du tittar tillbaka på 1800-talet, 10-1800-talet, så ibland har tekniken funnits för, att till exempel bilar, tekniken för bilar fanns. Och när det gäller tåg så var ju det stora problemet där, det var ju då, där fick ju då England stora problem med markägare, va. Alltså det gick ju inte att ha tåget, som man var på olika marker och kostar olika pengar, va. Och där fick kapitalismen, det är väl det som man säger, där kom allmänkapitalet in i bilden. Alltså man var tvungen att göra vissa saker som var emot vissa enskilda kapitalister, men bra för
resten. Ja, det är roligt det här. De kallade ju det, Mikael Nyberg skrev ju om det i den här boken, Det stora tågrånet, att de kallade det för gammal liberalism på den tiden, när de försökte göra en järnväg liksom, och det gick inte, för det var olika kapitalister som skulle bygga järnväg på olika plättar liksom, och de fick inte ihop det, något projekt havererade och det blev aldrig någon järnväg. Och då sa de att nej, nu ska vi ha bort den här gammal liberalismen, nu måste liksom staten ta över och fixa det här, annars blir inget. Och då blev det ju. Mm. Och nu kommer samma gammal liberalism tillbaka och heter nyliberalism och är liksom exakt samma sak. Mm. Och det roliga är ju att Ayn Rand skriver ju just om tågen i den här stora boken där hon liksom lägger ut sin teori. Och då är det ju precis tvärtom. Då menar hon på att när staten tar över, då förstörs allting. Medan när kapitalisterna ägde järnvägen, då funkar det jättebra. Men så var det ju inte, utan det var ju precis tvärtom i verkligheten. Precis.
Ja, men det var väl också så att när du tittar på arbetslagstiftningen när det gäller barn, det är väl ingen som har skrivit om det. Så handlar det ju inte alls om någon sorts humanism. I för sig, det kanske det också gjorde. Men det handlar ju helt enkelt om att man håller på att utrota arbetarstammen. Och det är ju inte bra för... Och det är ju samma sak med knark. Knark måste ju vara en fantastiskt bra produkt för kapitalister. Men det är ju inte så smart på lång sikt.
Inte, nu gör det ju inget för dem, därför att nu har de ju så överskott på arbetskraft. Så att nu kan de ju avvara en hel del.
Och det är det som är den stora, som jag uppfattar som på lång sikt, till lång sikt, kanske 10 års perspektiv, som är den stora risken. Det är att vi har inte behov av arbetare. Och när man tittar på teknologins utveckling så är det ju på något sätt skrämmande. Och det där var någonting som jag minns, året var 1977. Och jag var på Filmhusets kafeteria och diskuterade med en väldigt intelligent norma som är ganska dryg. Som var så här smart marxist.
Var det den här Paul Stegen?
Nej, ingen aning. Jag minns inte vad han hette. Men vi diskuterade en bok av en snubbe som heter Sandemose. Och jag träffade honom så här 30 år senare.
Vem, Sandemose?
Nej, alltså sonen till Axel Sandemose, ja, Jörgen Sandemose. Han hade skrivit en bok som heter Ricardo Marx Straffa. Mm. Och när jag läste den boken så var det någonting med Marx värdeteori som jag tyckte, här stämmer inte, va? Alltså, för i och med att Marx kunde inte gärna veta att teknologin skulle utvecklas som den gjorde, va? Men man kan säga så här, den här idén att okej, om du är en mer kvalificerad arbetare så måste kapitalismen även betala din utbildning, va? Du gräver inte bara en grop, du gör någonting mer avancerat, va? Men så funkar det ju inte när du har teknologiska innovationer.
Jo, det är precis så det funkar. Och det här är min grej. För det här tycker jag att många har missförstått. Alltså det finns en engelsk journalist som heter Paul Mason som var här nyligen. Och han har gjort sig känd med en teori om att nu kommer liksom teknologin att ta över och vi behöver inte arbetare. Och då menar han på att men det är jättebra, för då kan jag ägna oss åt annat istället. Men han har ju helt missuppfattat det här, för han tror ju liksom att mjukvara, det är någonting som gör sig självt. Man behöver inte någon person till det. Men så är det ju inte, utan det förflyttar ju bara arbetet från en sektor till en annan. Mm. Visst, säg att du gör en robot som står på löpande bandet och gör liksom maskinen åt dig. Så här, visst, den kan göra bilar. Men för att göra den här roboten och för att hela tiden uppdatera mjukvaran, fixa den, alltså säkra mot virus, säkra mot hackers och liksom hela tiden, det är ett jättearbete som hamnar någon annanstans och det behöver man ju verkligen utbildat folk till. Och det här är ett arbete som många inte ser, för det är som att man inte märker, och det är ju hela tiden inom kapitalismen att man alltid döljer arbetet. Man liksom fetischerar varan och så ser man, åh titta här vilken vara, den liksom finns här helt själv. Nej, den finns inte helt själv, någon har gjort den, och det är samma sak med mjukvaran. Så det är massor av människor och tillverkar den här och hela tiden arbetar med det. Det funkar inte utan dem.
Samtidigt tror jag att arbetet nu går över till att jobba med människor då för de flesta. För jag var häromdagen i Konsum och då var det inte ens en kassörska där. Utan man måste skanna in grejen och sånt. Och sen i och med att det är så otäckligt. Slut blev det så här, min köttbit blev att jag inte betalade. Så tänkte jag så här, va? Om alla gör som jag, kan man verkligen löna sig? Nej, inte en kassörska då.
Jättemycket på grund av det där.
Alltså tänkte jag så här, ja, men det är nog bara 4 köttbitar i timmen som det gör så här. Men det är 200.
Nej, men
och då tjänar de, men om de ska ha arbetsgivaravgifter och så för en tjej så blir det ändå 600 timmar.
Men tänk hur många som skannar in dyra frukter och skriver att det är något äpple från
början. Ja, precis. Så. Men det är ändå så, då har de cyniskt räknat ut att det här svinnet blir ändå mindre än om vi har en kassörska där.
De gör ju det för att de tjänar på det någonstans. Men fortfarande är det ju så att för att tillverka den här, och sen går den ju sönder ofta, så måste ju tillkalla någon hela tiden. Bara, det funkar inte. Så att ändå blir det ju arbete någon annanstans. Möjligtvis kan de minska på arbetet, men det här är ju hela... med värde, nu kanske jag blir jättetråkigt för de som lyssnar, men
alltså,
med värdeteorin så tycker jag att det är, jag vet inte vad du menar som inte stämmer, men jag tycker att det är liksom väldigt tydligt så att de här innovationerna, de första kapitalisterna tjänar ju på det, därför att de lyckas ju sänka produktionskostnaderna och kan ta ut liksom mellanskillnaden för att de har ungefär samma priser, så att de första som har automatiska kassor, de kan ju ändå ta ungefär samma priser som alla andra, för att de ändå liksom, ja, folk är vana vid de priserna. Men sen inför alla dem, och då börjar det bli priskrig, och sen så går priserna ner, så att då har man liksom tagit bort den här förtjänsten, och då till slut så slutar det ju med att då blir liksom marginalen ingenting. Så när man tar bort allt arbete, då har man liksom bara tjänat det man har lagt ut på maskinen, och inget mer, och då blir det inget mervärde, för mervärde kan ju bara skapas genom arbete, så att då försvinner ju det, så att kapitalismen som system måste ju ha arbete i sig.
Jo, men alltså jag tänker så här, jag träffade då, jag beskriver också om det i den här boken, för det var så egendomligt, jag fick skjuts av vice vdn för Deutsche Bank från Genève till Meschev.
Stod du och lyfte och han råkade komma eller?
Nej, han hade bjudit in mig till Svenska klubben där. Han var sen tvungen att försvara mig nästan fysiskt mot de här skatteflyktingarna, för att jag läste mina fåtaliga politiska dikter. Jag tänkte det var passande. I alla fall, han var väldigt trevlig snubbe. Och så började man att säga så här, ja, Marx har ju alldeles rätt. Ja, alltså det är ju inte så att pengar gör barn på banken, utan... det är ju så att det handlar om utsugning. Och min uppgift då som kapitalist, jag är ju då han var ju en av de stora kapitalplacerarna i världen helt enkelt. Va? Det var att hitta, var är det bäst utsugning? Alltså vänstern har ju i grund och botten rätt, men de har missat en grej som är väldigt viktig. Kvalitet på arbetskraften. Och alltså, tidigare var ju Sydkorea rena paradiset för en investerare. Fantastiskt bra arbetskraft. Och väldigt låga löner. Sen kom ju den här demokratiseringsvågen och då fick ju högre löner. Nästan lika höga som i Japan och Västeuropa. Men det är fortfarande väldigt bra arbetskraft, så det är fortfarande värt att investera där. Men i och med Östeuropas fall så blev det ju en del länder som var fantastiskt fina. Slovakien, lysande arbetskraft och mycket bra profit. Och han sa liksom, man kan tycka att vi har ett omoraliskt arbete. Men det är ju väldigt intressant. Jag åker omkring i världen och ser, kollar arbetskraft.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det blev ju tvärtom. De sa ju liksom att först skulle kapitalismen utvecklas och sen skulle kommunismen komma. Men nu blev det ju tvärtom, för att i många av de här länderna så fanns det ju knappt någon utbildning innan kommunismen kom. Så att de såg ju till att utbilda alla människor. Mm. Sen kom kapitalismen, drog fördel av det här. Man hade infrastruktur, man hade liksom bostäder, man hade utbildad befolkning som man då kunde få gratis typ. Mm. Men hade, jag menar, det finns ju massa länder där kapitalisterna inte går, för folk är inte utbildade, så de kan inte utföra liksom, de här arbeten som ändå kräver liksom, att man kan läsa och skriva och sånt där.
Nej, men jag tror
så här. Nu går ju svenska staten in. Jag menar, de har ju ändrat hela, liksom, eller inte hela, men stora delar av Sida, till exempel biståndets inriktning. Nu går de in i vissa länder i Afrika och Sida liksom bekostar en utbildning tillsammans med Volvo. För att folk ska arbeta på Volvos fabrik. Men då behöver de en viss utbildning. Och då är det så här, ja, men vi utbildar i befolkning och sen jobbar de åt oss.
Just Volvo har det som ett trick. För min kompis, han är, jag tyckte, du är en av mina smartaste polare. Varför ska du gå fordonsteknisk linje i gymnasiet? Varför går det inte något teoretiskt som oss andra? Nej, men jag gillar att hålla på och mecka med bilar och sådär. Och sen Volvo såg ju liksom, han var den enda som kan flytande engelska och sådär på verkstadsgolvet. Så de utbildade honom internt. Så han har som en ingenjörsutbildning, fast han har inte det på pappret. Men det gör att han alltid måste vara kvar för Volvo och jobbar faktiskt, lo and behold, med att åka runt utomlands och utbilda andra människor. Så Volvo satt i taktik där.
Jo, en konstig grej med Volvo, vet du det? Det var när jag såg den här Mad Men. Så ser jag plötsligt.
Jag har inte sett den.
Ja, men det är faktiskt underhållande, det måste jag säga. Och då så ser jag plötsligt att de kör en bil som har en ny grej. Och då tänker jag på min pappa. Min pappa var byggjobbare och han hade många idéer. Och vi åkte mycket bil mellan Skellefteå och Umeå som farmor var sjuk. Och då så kom han på det med mörkerdöden. Du vet, alltså när du kör om en bil så bländar du av. Och det är så mycket älgar och grejer där uppe, va. Och det var ju väldigt mycket. Nu har de ju så här mittlinjer och så det är inte så många som dör nu. Men då var det ju faktiskt flera hundra som dog på grund av det här. Så han tillsammans med en väldigt teknisk polare till honom konstruerade en uppfinning. Nämligen en fotocell som skulle helt enkelt slå på en lampa bredvid backspegeln. Alltså ovanför backspegeln. Så slog på då. Ja. Och då så skickade de in det som patent. Och fick som svar, nej, det här patentet är redan taget. Det finns redan. Okej, okay. Då trodde du, jag tänkte så, jag minns så här för jag tyckte det var skumt. Det fanns ju inte.
Nej.
Och så ser jag med mig, det fanns på amerikanska bilar. Men här så lät man folk dö istället för att införa det. Och sa till farsan...
Varför då?
Ja, fråga inte mig, det kostar
naturligtvis pengar. Det hade fastnat någonstans bara kanske.
Ja. Men alltså, där kan man se liksom nackdelarna med kapitalismen. Då kan man ju fråga sig, varför gjorde de inte det i Sovjet?
Det Marx glömmer i sin teori, den stämmer ju på det mesta. Men det är ju att kapitalismen investerar ju faktiskt i produktions... medlen, eller liksom i fabriken själva liksom, som arbetarna går till. Någon måste ju göra det också.
Men det måste jag också säga att vad man också glömmer är att många av de här stora tekniska innovationerna ligger ju staten bakom.
Ja.
Som internet till exempel, alltså GPS, eller den här touchscreen-tekniken.
Ja,
allt det här är statliga investeringar.
För
att många kapitalister har ju inte de medlen att göra såna här jätteinvesteringar eller jätteforskning liksom. De drar ju fördel av det och sen så säger folk att åh, det är kapitalisterna som har gjort det. Nej, det är det inte.
Nej, precis. Och det är ju därför det är fel att sälja ut det då som man då liksom...
Ja, men det är det. Alltså staten, det vill säga alltså människornas skattepengar liksom går ju till det här och sen så är det kapitalisterna som drar fördel av det.
Jo, men alltså om man nu tittar, varför har de nu sålt ut det där sjukvård och allt man lite sånt här? Och varför kom borgarna till makten då? Det var ju 76. Det måste finnas en anledning till det. Alltså en sorts folkligt stöd för det. Och vad låg det i det där? Jo, det var väl så att man hade inget riktigt liksom reglerande system för att hämma byråkratier. Att de växte. Alltså, folk kunde vara på jobb där de verkligen inte behövdes. Jag jobbade på psyket i Umeå. Och jag kan väl säga att jag arbetade, jag tyckte det var intressant. Det var ju min ålder, de här människorna. Men jag var ju i stort sett den enda som satt med de här. För de satt och åt rulltårta. Alltså just rulltårta också. Alltså hela tiden. De var inne i personalen. Och det var så 8-10 kvinnor som satt där hela dagarna och pratade och åt rulltårta. Och på kvällarna var det bara två. Man kan ju fråga sig, varför var det så många på dagarna och så få på kvällarna? Det var ju tvärtom, det behövdes mer. Det här var en låst avdelning. Ja. Och då måste man säga, det stämde ju inte.
Nej, men så kan det väl ha varit ibland. Och så är det väl fortfarande i massa länder med stor byråkrati. Men nu är det ju tvärtom. Mm.
Ja, man måste ju säga att den svenska byråkratin är ju känd för att vara extremt välfungerande. Men det har väl mycket att göra med Gustav II Adolf och Gustav Vasa och sådär.
Ja, det har jag ingen aning om.
Ja, men de var väldigt så här intresserade av att få en fungerande byråkrati. Mm. Så väldigt mycket av traditionen från liksom statsmannaväldet, så här, vad man ska kalla det. Det kommer det är från 600-talet. Mm.
Men alltså, det är ju synd på något sätt att inte de här personalen finns nu, för om du tänker dig idag finns inga mentalsjukhus, massa människor är på gatan och irrar runt och tar all möjliga droger för att självmedicinera och sådär. Det skulle varit bättre att de var någonstans och åt rulltårta, tycker jag.
Jo, alltså att lägga ner det helt, det måste ju finnas något sorts, inte antingen eller, utan någon form av balans i det hela, va? För det är ju hemskt att människor tittar på det, psykisk ohälsa bland unga. Och sen finns det liksom ingen tid till det.
Men det vi, som vi snackade löst om, att vi skulle tala om vänsterns framtid eller vänsterns roll
i framtiden. Ljuset, tycker jag.
Ja, precis. Ja. Men vad ska man, alltså, den traditionella arbetaren som röstade på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, den som gick, som duschade efter den kom hem från jobbet, de röstar ju då på SD eller Moderaterna till exempel.
Liksom. Och duschar inte, eller vadå?
Ja, precis, du vet inte.
Men fast det där är ju lite överdrift, så är det ju inte.
Att, nej, liksom, inte alltid liksom.
Det är väl fortfarande så att om du räknar kvinnor och män så röstar de flesta på Socialdemokraterna. Däremot, om man bara tar män så röstar fler på SD, tror jag, än kvinnor. Men nu vet jag inte hur statistiken ser ut exakt.
Vånansvärt många kvinnor har också börjat rösta på SD. Har jag mött det senaste året som jag inte mötte
för. Jo, men alltså, de jag känner
som... Ja, men det är fortfarande så att det är tack vare Sveriges kvinnor som SD inte är största parti.
Men alltså, därför de jag känner... Jag har ju skrivit den här boken Folk på ön. Och det är en blandning, det är ju även människor från medelklassen där. Men de flesta är tillhör LO-kollektivet, eller vad du kan kalla för. Det är arbetare, fattigpensionärer. Men det är ju väldigt många av dem som röstar på SD, alltså. Och de är inte ett dugg rasister eller så. De tycker bara att man har tagit in för många invandrare. Och hela den där beröringsskräcken och förhållandet till det där, det mörkar alla andra problem.
Ja, men det har ju med att det är dåliga tider. Det är därför de tycker. Annars hade de kanske inte klagat, tror jag, att det hade varit för mycket invandrare.
Ja, men alltså, jag tror att det nästan har att göra med någon form av common sense, va? Att de tycker att det här är inte okej, va?
Men tycker du också det?
Alltså, vissa,
i och med att du liksom har den här förståelsen för det.
Ja, alltså i vissa avseenden. Jag tycker att det är absurt att de som kommer som flyktingar ska få hjälp med sina tänder när inte jag får. Och när de som är fattigpensionärer. Jag har hjälpt flera stycken med att skriva liksom, du vet, till...
Men är det verkligen så? Ja. Får flyktingar hjälp med sina tänder?
Ja, eller den här som nu hade harem och ska ha tre lägenheter.
Jo, precis, men det är ju såna här medieanekdoter.
Men det är inte medieanekdoter, utan
det är så att man får hjälp med sina tänder.
Det är det som är det otäcka. Jag uppfattar att det är inte Trump som kommer med fake news, utan det är de här vänsterjournalisterna. För vänsterjournalisterna, de har ju dolt... Alltså, det här har jag upptäckt på senare år. Jag blir skitförbannad när jag upptäcker... De har ljugit för mig. De har inte talat om för mig hur det är. Och då är det klart som fan... Alltså, lugn är ju lite speciellt, därför att lugn funkar ju så länge som folk tror på det. Men direkt lugn blir avslöjat, så försvinner det ju igen.
Men
vilka har ljugit om vad? För jag vet inte om det är så att man får gratis tandvård som flykting i Sverige. Får man det? Jag vet ju flyktingar, jag har inte hört att de har fått gratis tandvård.
Nej, jag har inte frågat. Massa...
Men man måste kolla upp det här, man kan inte bara säga vad som
helst. Alltså,
det kan vara också skrönor du hör från
dem. Nej, men jag har hört det från... från vänstermänniskor som är liksom, som kan det med.
Jo, precis. Politik. Man måste alltid kolla upp själv. Man vet inte, man blir alltid förvånad, det måste jag säga, oavsett ämne. Varenda gång jag har kollat upp ett ämne så har det visat sig att det aldrig är som alla tror.
Är det möjligt?
Och då förstår man så här, aha, okej, hur kan det här gå runt? Men det är för att ingen kollar upp och så hör man någonting och så går det vidare och sen så tror man att det är så.
Jo, men alltså, du kan liksom inte komma ifrån de problem som finns i förorterna.
Nej, men det kan man inte. Vet du vad jag tänkte på igår? Jag såg en debatt på TV. Det var Janne Josefsson och några till som var och gjorde ett reportage om Biskopsgården. Och så var det kriminalitet och sådär. Och så var det en politikerdebatt efteråt. Så frågade de den här moderaten, Thomas Tobé heter han väl. Så sa han, ja, vad beror det här på? Och då sa han, det är ju integrationen som har misslyckats. Och det här måste man säga klart. Liksom. Och det har misslyckats länge. så tänkte jag på, aha, 2009 ungefär när de ställde samma fråga till Moderaterna, då sa Nyamko Sabuni, nej men föräldrarna måste själva ta hand om sina barn. Det här är föräldrarnas fel. Det är inte samhället som ska gå in och göra någonting. Utan det här är föräldrarna som måste hålla koll på sina ungar. Så att det har skett en förändring i högerretoriken. Från att man liksom struntar i allting. Man lämnar allt åt samhället eller liksom åt människor själva. Ni får ta hand om det här. Det är inte vårt problem. Till att man då säger, nej, det här är samhällets problem. Det här är politikernas problem. Men problemet är att man har tagit in för mycket folk. Så att det här skiftet liksom, från att man överger människor och struntar i, alltså vänstern har snackat om förortens problem hela tiden, det är vi som har tagit upp det här, det är människor själva i förorterna som har tagit upp det här, som har sagt, vad fan är det här, varför är det så nedgånget, varför är det ingen som bryr sig om det här, varför är det ingen samhällsservice,
ja, våldet
varför
i lämnar man liksom, alltså, skulle bli så våldet här, har man snackat om, 20, 25 år.
Ja, massa människor har snackat om det, och då var högern bara, nej, föräldrarna själva får ta hand om det, det är inte vårt problem, och nu kommer de och säger, nej, nu har vi upptäckt det här och det är integrationen. Jaha, okej, men vad menar de då? Hur då integrationen? Vad menar de egentligen? Så att man har ju gått ifrån en slags skit i folk till att man liksom gör vissa människor som centrum för någon slags hat eller skuldbeläggande.
Nej, men det är inte riktigt fattat. Det är bara för man lägger så mycket så här emotionellt värde i det. Sant är sant. Och det är bara att ta reda på hur fakta, hur det ser ut. Alltså när den där Jerzy Sarnecki säger att de inte vill göra kontroller över kriminella och varifrån de kommer och så. Så är det men ett sätt att säga, okej, ni har rätt, rasisterna har rätt.
Mm.
Och hela uttrycket rasism är ju också ett ganska bisarrt uttryck. För de flesta som då tycker att det här inte är bra, de är ju inte rasister.
Ja, men rasister förutsätter ju ett rastänkande. Men det här är ju att det är alltså i Kiruna när jag var där till exempel, det var inget problem mellan invandrare och svenskar där. Men det beror på hur du har placerat dem i de här miljonprogrammen.
Men man måste tänka, om man ska vara lite objektiv, så måste man tänka, finns det en objektiv konflikt eller inte? Och vad föreligger den konflikten? Och vem har skapat den? Hur kan man få bort den här konflikten? För nu är det så här, liksom, Sverige ser ut som det gör idag. Vad ska man göra? Ska man sitta och klaga och gnälla? Nej, man måste komma på lösningar. Vad är lösningen? Okej, även om man tänker så här, ah, men jag skiter faktiskt i det här. Jag är rasist, jag vill att alla ska ut. Ah, men det kommer inte hända tyvärr, det blir inte så. Nu är det som det är. Vad ska man göra? Okej, vad är det för områden som har problem? Ja, tittar du på liksom socioekonomiskt så är det de som är mest arbetslöshet, alltså sociala problem på många andra sätt.
Precis.
Så att okej, det fattar ju alla att om man ska göra någonting åt det här, jag menar, då är det ju jämlikhet som gäller. Gör då en satsning och se till att alla människor har bostad, alla människor har jobb, alla människor får liksom en rättvis chans i livet. Sen kan du komma och snacka om alla har lika villkor, vissa människor ändå begår brott. Då kan man säga liksom, ja men titta här, vad kan det annars vara?
Jo, men
alltså, man kan liksom inte komma och låtsas om som att det inte har med ekonomi att göra. Det är väl självklart att de liksom, alla, om man hade bytt plats liksom på Djursholm och Rinkeby, då hade man ju bytt plats också på liksom hela situationen.
Men jag är inte så helt säker på det, därför att människor i olika socioekonomiska skikt beter sig lite olika. Så. Alltså det där med att olika förorter blir nedgångna har ju också att göra med hur folk hanterar sin närmiljö. Det är ju kulturella skillnader.
Ja, men var kommer de ifrån och vad beror det på att det blir på ett ställe och inte på ett annat
ställe?
Ja, men
man kan väl säga så här, va? Det är ju en sak, alltså när jag växte upp så var det ju arbetskraftsinvandring från Finland framförallt, från Jugoslavien och så. Det var liksom inga problem. Och rasism är någonting som jag bara har stött på när jag jobbade på sjön. Det var folk rasister.
Mm.
Men det är någonting som förvånar mig ytterst, så om jag stöter på någon som är rasist så blir jag väldigt förvånad. Det är ungefär som att träffa någon som är pyroman. Mm. Alltså det är så underligt, det är så udda mer, va? Det är inte så att jag blir arg och så, oj, jo, pyroman,
precis, men
utan det är mer konstigt, va? Mm. Och att då göra det till en sån jättestor grej när det finns reella problem, då är man ju, så länge som vänstern inte är på sanningens sida så kommer vänstern aldrig att vinna.
Nej, men det är klart att man ska på sanningens sida, man måste ju då ta reda på vad är sanningen. Det är ju det som är hela grejen. Alltså jag har läst en jätteintressant bok som handlar om grekiska arbetskraftsinvandrare på 60-talet. Som heter Vi sålde våra liv. Och där är intervjuer med grekiska arbetskraftsinvandrare. Och alltså, nu tror ju folk att nej, men då fanns inga problem för de fick jobb och så vidare. Och där fanns ingen rasism. Men alltså, nej, det var inte sant. Det fanns jättemycket rasism mot dem.
Jo, men jag kommer
de fick inte bo på vissa områden. Folk tyckte att de pratar sitt vilda språk i trappuppgångarna.
Jo, men jag såg någon film
utav Johan Bergenståle. Och man tyckte att deras mat luktade och man... Och det var också jätteintressant från fackligt håll. Hur, för många greker som kommer är väldigt radikala. Så att många fackliga företrädare tyckte att de var för radikala. Att de inte vill inordna sig. Och man sa att nej, men de kan inte det här svenska fackliga beteendet. Att man väntar på förändringar. Utan de vill strejka på en gång hela tiden. Så då var liksom det fel. Och nu säger man att nej, men det här är fel för att de kanske inte vill gå med i facket, säger man. Men jag menar, så det förändras ju hela tiden.
Jo, men jag upplevde ju samtidigt inte att... Okej, vissa människor kanske upplever rasism så...
Ja, på den tiden fanns det på riktigt. För jag hade ju många... När jag växte upp i Birkesson var det många... Det var väldigt vänsterintellektuellt. Så många mammor skaffade barn med amerikanska...
desertörer.
Ja, precis. Så jag hade många färgade vänner. Men då ibland när man satt med dem på busstationen kunde det komma en gammal tant och säga din jävla neger, stick hem till Afrika. Liksom. Så det gör ju folk inte idag. Så på ett sätt var det värre.
Jag upptäckte ju det när jag kom till Malmö. Till Malmö var ju... Alltså det är ju en chock att komma till Malmö från Stockholm. Det är så stor skillnad.
Men jag tror på något sätt att så här, om man ska tänka på lösningar så måste man ändå hålla ihop samhället. Det är det som gäller. Alltså jag är väldigt orolig för jag ser att samhället dras isär. Det blir liksom fördomar på olika håll. Det blir mindre förståelse. Alla handlar myter, grasserar. Man måste hålla ihop samhället. Sverige kommer aldrig klara det här om man inte håller ihop. Vad gör man då? Man måste se till att undanröja just sådana här objektiva intressekonflikter. Och det jag är oroad över, det är det här giftermålet då mellan liksom den här brunhögen och nyliberala liksom, kapitalisthögen, där man säger att okej, kapitalet behöver ju fri rörlighet, kapitalet behöver ju billig arbetskraft, så de kommer ju inte vilja ha liksom, totalt stängda gränser heller. Men vad man gör då är att man gör en slags sån här som de gör i England, att okej, man ska ha lägre lön för nyanlända och sånt där. Då får man en objektiv konflikt. För då blir det här liksom att, vänta, varför ska du anställa dem istället för mig, säger ju svensken då.
Men vi har ju redan den situationen.
Ja, och då säger invandraren så här, men vadå, varför ska jag få lägre lön? Jag har ju samma jobb. Så att då skapar du en konflikt.
Nej, men
så ska det inte vara. Det ska vara lika lön för lika arbete. Alla ska behandlas lika.
Alltså som Reinfeldt när man är här med öppna hjärtan och sånt. Och nyliberalerna har ju fria gränser. De vill ju ha in invandrare, för de vill ha den situationen vi har haft nu. Att vi har fått en... fjärde klass eller vad man ska säga, som istället för tredje klass som jobbar som cykelbud och
ja, liksom, de vill ha folk som ligger på gatan och tar vilket jobb som helst för 30 spänn i timmen. Men sen, så vad konsekvensen blir, då får de liksom den här backlash där folk börjar hata på de här personerna som ligger på gatan och tar jobb för 30 spänn i timmen, och så bråkar man liksom mellan varandra.
Ja, där är vi verkligen, samma intresse, där liksom. Är vi verkligen överens, alltså att skapa konflikter mellan människor som objektivt sett står på samma sida. Det är kapitalismens liksom vapen. Så har de ju arbetat tidigare också. Det är ju inget nytt. Och det måste man ju bekämpa. Men man måste också då tänka rent praktiskt. Här. Vad kan vi göra och hur ser det ut nu? Och kan vi ha öppna gränser? Det tror jag absolut inte vi kan ha.
Nej, men alltså, då får man ju ta ett större grepp. Vad är hela problemet i samhället? Liksom? Det jag kan tycka ibland är brister, men det är mer från så här liberal-humanistisk sida, är att man inte talar om orsaken till flyktingströmmarna. Man talar inte om varför det blir så. Det är de imperialistiska krigen vi har. Om inte USA och diverse andra länder har på grottat i Mellanöstern och gått dit och liksom brutit upp liksom alla länder som de gjorde i Irak till exempel, eller i de andra länderna. Jag menar, då hade det inte blivit så här. Varför talar ingen om det? Det är som att så här, ja, det är normalt att folk bara liksom drar från sitt land liksom i massor. Det är inte normalt.
Nej, det är inte normalt.
Det är klart att vi också skulle gjort om USA hade kommit hit och hållit på.
Ja, men situationen är ju delvis annorlunda idag på grund av att tekniken har förändrats. Det är liksom, det finns tekniska möjligheter, och det är också en fråga om att kan en så kan en annan, så kan en till. Det blir en dominoeffekt, va? Och när du tittar på, alltså om du går tillbaka 20-30 år, så visar det sig vara helt enkelt mer eller mindre omöjligt för människor. De uppfattar att det går inte. Men när det går, va, så tycker de ju, det är inte fel på dem, de är smarta och framförallt är de ju handlingskraftiga. Att verkligen ta sig över alla dessa jävla gränser fysiskt. Och, men problemet är att när du har olika villkor socialpolitiskt, olika villkor mellan olika länder, så kommer ju alla att vilja åka till Sverige. Och det funkar liksom inte.
Då får vi
ju naturligtvis de problem. Och då får vi som ett brev på posten, så får vi rasism.
Jag snackade med några afghanska flyktingar om liksom hur de valde när de kom in i Europa. Och då sa de, om vi var ute efter arbete bara, då hade vi stannat i Österrike. Det är mycket lättare att få jobb där. för oss och så. Men i Sverige, det de drömde om här var en utbildning och sånt, att vi har bättre utbildningssystem och så, att det var lättare så liksom. Så jag vet inte om att det är något sånt att Sverige skulle vara bäst på alla sätt för en invandrare att komma till, det tror jag inte.
Jo, men när du tittar på liksom hur många som väljer det, och när du tittar också, det finns ju också till med alltså ambassader som liksom gör reklam för att ta sig till Sverige, och det fanns ju tidigare resebyråer i Chile som betalade helt enkelt människor för att åka i, som de kunde betala, vad heter det, avbetala alltså tillbaka. Och det där är inte alls
så, är det väl när man köper bil också, att man kan köpa på avbetal?
Jo, men alltså när man har den typen av verksamhet så måste liksom de människor som bor i det här landet säga, okej, okay, när jag tittar då på de här fattigpensionärerna som går, släpar sina rullatorer för att de har inte råd att handla på Ica, de ska handla på matpressen, går i snöstorm, böjda över de här rullatorerna. De har ju då arbetat hela sitt liv. Och vad fick de för sin pension?
Ja, men det håller jag med om. Men varifrån kommer den här hela tiden dikotomin som man gör nu mellan pensionärer och invandrare? Hur kom just det här paret upp i debatten att det blev så? Vänstern har alltid sagt liksom att vad fan är det här för skitpensioner vi har? Särskilt för kvinnor som kanske den generationen som kanske inte har jobbat hela livet och liksom stupar på liksom mållinjen, för de har inte tillräckligt mycket samlade timmar liksom för att få en anständig pension. Det är åt helvete, det har vi sagt hela tiden. Och nu kommer det liksom ska ha med invandrare att göra. Det har inte med det att göra.
Nej, alltså inte.
Kolla hur mycket bankerna tjänar. Vet du att bara året inte ens slut, och de har gjort, de fyra storbankerna, 90 miljarder i vinst. Fatta hur mycket vi skulle kunna lösa om vi bara tog de här pengarna. Det här är våra pengar, det kom från svenskarnas bolån. I och med att de har minusränta så tjänar de hur mycket som helst på att de
lånar ut. Vill ändå flytta.
Ja, och de vill ändå flytta för de får en liten extra avgift. Men för helvete, så här kan det inte vara. Det är klart att så här, det här måste ju bort. Vi har inte råd att ha de här extrema storvinsterna. När man till exempel inte har råd att ha BB i Sollefteå för det kostar 15 miljoner. Ja, det är för mycket då. Men 90 miljarder i vinst, det ska man bara acceptera då. Och det är såklart, om de tar hela kakan så blir vi kvar med en smula som alla ska bråka om. Det är ju klart som fan att det blir konflikt.
Men
man kan inte hålla på
och
bråka om smulan fram och tillbaka. Då är ju kakan man ska snacka om.
Men vad gör de med dessa pengar? Vad använder de?
Placera på Malta.
Men liksom, jag har aldrig, alltså jag är kanske lite korkad, men jag har aldrig fattat vad man gör med så mycket pengar.
Ja. Jag vet inte, ja, vissa investerar väl pengarna och sen så ligger de någonstans och förökar sig själva?
Alltså, man kan då säga så här, när man tittar på lyxkonsumtion och extrem lyxkonsumtion, så har det då i USA har det ju uppstått en, det du kan kalla för en megarik klass. Mm. Där man upprustar de här stora slotten som finns på Gold Coast, då, som har varit museum ända sedan 20-talet. Då, för ingen har haft råd att hålla igång dem. Det krävs alltså 1000 i personalen för att upprätthålla ett sådant slott. Och de är ju nu liksom i full gång. Du har fått en liten grupp som tjänar jävligt mycket pengar. Men resten, alltså jag fattar, jag får inte in det i min tröga skalle. Vad fan de gör med pengarna?
Ja, alltså det är ju så systemet är. Det är ju liksom självgenererande att den som inte förökar sitt kapital går i konkurs och dör. Så att det är ju liksom inte någon slags girighet, alltså personlig girighet, utan det handlar ju helt enkelt om man måste vara bäst och först.
Ska vi sluta?
Ja, det är en bra slut.
Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.